Varför tillmäts intelligens eller intelligenskvot den roll som den tillmäts i det samhälle vi lever i? Sådana här frågor kommer vi att diskutera i det här avsnittet av Forskaren. Hej och välkomna till Åbo Akademis podd Forskaren. Det här är den andra delen i en tvådelad serie om intelligens och intelligenskvot. I den första delen så intervjuades akademilektor i neuropsykologi vid Åbo Akademi, Mira Karasch. Och i det här avsnittet så kommer vi att prata med Joel Backström som är doktor i filosofi från Åbo Akademi. Vad är IQ? Det vill säga intelligenskvot. Ett svar är att det är ett sätt att mäta färdigheter som vi associerar med intelligens genom att tillämpa vissa typer av test som ger oss ett tal som placerar sig på en skala. Eller om man vill. Det talet som man får fram genom ett IQ-test är ett vitsord för ens prestation i testet. Medelvärde är 100 och 68% av mänskligheten, eller den testade mänskligheten, har ett värde mellan 85 och 115. Det finns en hel del diskussion om vad dessa IQ-test mäter, eller snarare om vad de inte mäter. En av de saker man över skalan verkar vara rätt överens om är att ett högt IQ-värde inte är synonymt med klokhet. En annan sak man verkar lika överens om är att ett lågt IQ-värde medför problem i vardagen, särskilt i den typ av samhälle som vi har idag. Testen ger inte någon heltäckande bild av en människas intellektuella förmåga, vilket det inte heller påstår sig göra. Men testen ger en bild av en persons förmåga att lösa abstrakta problem och att hålla många saker i huvudet på samma gång, att känna igen visuella mönster, se matematiska samband och i övrigt upptäcka lagbundenheter. Det här som en liten primer innan vi nu flyttar oss över till Joel Backström, till hans hem i Helsingfors. Jo, alltså skillnaden mellan att förhålla sig vetenskapligt till ett IQ-värde och att förhålla sig filosofiskt till det, att vad är det för typ av skillnad man gör när man delar upp det på det här sättet?
Man kan väl säga kanske ungefär så här att vi har då något som kallas ett IQ-test. Så kan man fråga sig att hur vet vi att det här testet, att det som det här testet mäter är intelligens? För det, jag menar, man skulle de facto bara kunna säga att det består ju av olika deltest. Här ska du lösa något sorts visuellt problem, eller här ska du minnas siffror fram och tillbaka, eller här ska du kunna förklara vad vissa ord betyder och så vidare. Det var det de facto består av. Så konkreta test. Om man bara ska säga att de här testerna finns här, skulle ingen vara intresserad. Det väcker intresse för att man säger att det var det här testet mäter, eller de här olika testerna tillsammans mäter, det är människans intelligens. Det är därför, och så får man dessutom en siffra på människans intelligens som gör att man tänker att man riktigt vet att man kan ungefär rangordna människor efter här är de som verkligen är intelligenta och här är resten. Så hur vet man att det är en rätt beskrivning av det där testet, att det som mäts är intelligens? Och det kan man ju inte få reda på genom att gå ut och mäta lite mer, utan hela frågan här är att är det vi mäter här intelligens? Och för att få ett svar på den frågan måste man förstås reflektera över att vad menar vi med intelligens? Jag tänker det kan ju hända att det är en form av dumhet som vi mäter, eller varför är det intelligens och inte klokhet, eller vad som helst. Jag menar, och det kan man inte ta reda på något annat sätt än att genom att reflektera över att vad menar vi och vad vill vi mena med ordet intelligens. Och den här simpla poängen glömmer empiriska vetenskapsmän ständigt bort. Och de tänker att liksom, det är inget problem. Att det, på något sätt vet vi ju ren vad intelligens är. Nu ska vi bara utveckla exakta metoder för att kunna få just en siffra på det. Men det är ju inte så det fungerar. Utan för där kan det bra hända. Och det är därför det går att diskutera på ett intressant sätt intelligenstester. Det kan hända att det är en massa aspekter av det som vi faktiskt vill räkna som mänsklig intelligens som inte mäts av det där testet. Så det skulle jag säga att sådär, kort sagt, är den där viktigheten av filosofisk reflektion. Jag skulle säga att den där viktigheten är en sån som borde mycket mer än vad man nu gör, så borde det integreras i vetenskapsundervisning. Att vetenskapsmän själva skulle lära sig att tänka, reflektera liksom filosofiskt över sin frågeställning. För det är det handlar om.
Och den illusionen som lätt finns där, särskilt kanske så här, hur ska man säga, hos gemene man, är att, och den, jag menar, den hela media genomsyras också av en sån föreställning, eller sådär zeitgeist, är att den där empiriska materialet på något sätt ger sig själv som om det skulle vila på något sorts stenfot som inte resultatet av reflektion. Som om det inte på det sättet skulle vara föremål för just ett mänskligt omdöme som man annars tenderar att tycka är godtyckligt. Men där i grunden för att man överhuvudtaget kommer fram till att man ska testa de här sakerna är just resultatet av att man har gjort eller inte gjort viss sorts reflektion.
Ja, problemet där är ju att det som sker förstås när man inte aktivt och medvetet reflekterar över att är det här, vänta nu, är det här, vi nu försöker mäta faktiskt, är det faktiskt, på vilket sätt kan vi säga att det är intelligens. Så det som sker är att man istället oreflekterat tar över en förförståelse av vad intelligens är och kan vara. Som man utan att då alls liksom kritiskt granska den, som är ett totalt ovetenskapligt förhållningssätt egentligen, men de facto jättemycket vetenskap, så blir okritisk på det där sättet. Att man, vad man då gör är just att man tar över, utan att inse att det är det man gör, så tar man över en massa fördomar om vad intelligens till exempel är, som flyter omkring i kulturen i allmänhet. För det var ju liksom den här Ein Zeitgeist till exempel består i en massa totalt ogenomtänkta fördomar och idéer om vad till exempel intelligens är. Och så tar man bara över dem och så börjar man, utan att tänka på dem, så börjar man designa ett test som ska mäta just precis de där fördomsfulla idéerna om vad intelligens är, som kanske kan vara helt förvirrade.
Och det här i sig förstås inte i sig en kritik av testet, utan det här är en möjlig kritik av hur det här testet ofta tas, hur man ofta förhåller sig till det här testet eller hur man förhåller sig till det här värdet i samhället stort.
Jo, eller här finns väl två sidor av saken, att det ena är det att om man inte att man kan att testa vad det är och det ger det resultat det är, men sen frågan här är då att, och är det resultatet man får här, den här siffran, är den en siffra på intelligens? Och det kan som sagt, igen, det kan inte det testa i sig kan inte berätta det åt oss att det här var nu ett test på intelligens. Så det måste man reflektera över. Den reflektionen ska jag säga att hör till, det är en filosofisk reflektion kan man kalla det, men det hör till att göra den där själva vetenskapen bra, på ett bra sätt. Att man måste ju veta vad det är man frågar efter, vad är det man söker efter, och inte bara gå ut och blint söka efter någonting som man inte har en klar förståelse av vad det är. Så det är en sak att det finns en alla möjliga frågor att ställa om just helt enkelt hur man förstår intelligens, när man, vad är det man går ut och hur tänker man sig att, vad är det man tänker sig att man mäter och hur ska man kunna mäta det. Det är vetenskapliga frågor som finns och som har alltså just den här filosofiska sidan till sig hela tiden. Så finns en annan typ av fråga som nog hänger ihop med den här första, men som ändå man kan hålla isär, som handlar om att vilken sorts laddning, vilken sorts betydelse ges intelligenstester i samhället i stort. Och vad hänger det ihop med? Inte bara sådär att vilken praktisk betydelse ges det, att är det så att man till exempel använder intelligenstester för att anställa folk på arbetsplatser och sådär, det är en fråga, men också mer allmänt att vilken sorts just föreställningar om intelligens, vad är det vi laddar för förhoppningar och rädslor in i idén om ett IQ-test? Att vad tänker vi att det liksom visar om människor att man har tagit ett IQ-test? Och jag menar, då kan man just tänka på hela eugenikens fruktansvärda historia, att vilken sorts idéer om övermänniskor och underlägsna människor och så här, som där har laddats in i IQ-test också. Att här har vi det där testet som visar vem som ska leva och vem som ska få leva och vem som ska dö. Det är bara liksom en sida av saken, men det finns också just alla möjliga idéer om på vilket sätt alltså just igen, vilka sidor av mänskliga förmågor som man alltså uppskattar i samhället. Som just kan ge, ja, men man skulle kunna ha ett samhälle där andra sorters saker uppskattas än vad vi tenderar att uppskatta i ett modernt västerländskt samhälle. Som skulle göra att IQ-tester i den här formen det har, inte alls skulle ha något särskilt intresse. Man skulle kunna göra sådana tester och det skulle bli resultat från dem, men det skulle inte vara något upphaussat kring det. Folk skulle inte tänka att något avgörande hänger på att vad är ditt IQ-resultat. Medan, så att där finns en fråga, att varför tänker vi? Varför är det en liksom viktig fråga för oss. Varför finns det en enorm industri kring att göra de här IQ-testerna och kring intelligensforskning? Vad är det man, just vad är den där betydelsen man laddar in i det? Vad tänker man sig att följer av att om man till exempel kan påvisa att det finns i snitt en skillnad i IQ mellan olika gruppers en skillnad mellan olika gruppers IQ i snitt? Vad tänker man, vad följer av det här? Varför är det till exempel helt tabu att ta upp det i många sammanhang? Att man genast tänker att det är något rasistiskt eller det att man på något sätt dissar den här ena gruppen. Vilka förutsättningar har man redan gjort när man tänker att det där är ett problem? Att man inte borde få tala om det, eller andra tänker att det är jätteviktigt att tala om det, det är jätteviktigt att ta reda på vilka grupper som har högst IQ. Vad har man då redan tänkt? Då har man ju redan tänkt på något uppenbart sätt att det säger någonting jättefundamentalt och viktigt om vem en människa är, vad en människa är och vilken roll, ställning i samhället den ska ha om den har högt eller lågt IQ. Varför tänker man det? Och det här är allt sånt som man ska kunna kalla i vid mening sådana filosofiska frågor eller en fråga om att reflektera över vilken kulturell liksom betydelse olika saker ges. Och som ju inte, det här är ju inte en direkt vetenskaplig fråga utan igen men en mycket viktig fråga som jag skulle säga att vetenskapsmän också borde syssla med mycket mer än vad de gör. Att för att sen den vetenskap de gör, här finns en viktig liksom en svårighet och något som man måste försöka göra att just hålla isär de strikt vetenskapliga frågorna och sen sådana mer allmänna kulturella frågor om hur den här vetenskapen används och just vilka betydelser, föreställda betydelser den där vetenskapen laddas med. Men man kan inte som vetenskapsmän ofta tendera att göra för att de inte just vill tänka på och inte alls är lagda att det håller att de liksom spontant själva skulle tänka på de här större liksom, kulturella så att säga kopplingarna som deras arbete har. De vet inte alls hur de ska ens börja tänka på det. Så då är det jättevanligt att man säger att vetenskapen är en sak och sen hur den används är en helt annan sak. Och det är inte vår sak som vetenskap som man menar att tänka på det utan det måste man fatta politiska beslut om. Man måste ha etiska kommittéer och så här som säger hur långt vi får gå och så här. Och det tycker jag att det är helt för simpelt att säga det på det sättet och det är att avvisa sitt ansvar dels som vetenskapsman att man borde tänka på. Man kan inte bara säga att nu gör vi den här forskningen och sen får ni se vad ni tänker använda den till. Ja, men det är ju, tycker jag, ansvarslöst. Och plus att det går inte egentligen på det där sättet att skilja åt att det här är bara strikt vetenskapliga frågor och det här är frågor om hur det används för att här kommer vi tillbaka till det att vad uppfattar man alltså att intelligens är och varför det är viktigt? För det finns en implicit uppfattning förstås om både vad intelligens är och varför det är viktigt att forska i det finns där när man börjar forska intelligens. Om man inte på något sätt skulle tänka att det är viktigt att forska, så ska man ju inte forska i det. Så man har de facto varje vetenskapsman som forskar i intelligens har en massa idéer om varför det där är viktigt och också om vad intelligens överhuvudtaget är som gör att det till exempel kan förefalla en självklart att det är något som går att mäta och att det ska mätas just med IQ-tester av det slag vi har. Så här finns en hel filosofisk, totalt outredd liksom värld av föreställningar kring det som ingår i hur vetenskapsmän de facto närmar sig intelligensfrågor. Och det skulle de behöva reflektera över, liksom vi som icke-vetenskapsmän som tar del av de här rönerna behöver reflektera över att vilken betydelse ger vi dem, hur förstår vi dem. Att man kan inte tycka som vetenskapsman säger att det här angår inte alls mig, utan det angår faktiskt också just precis hur man gör den där själva vetenskapen. Så man kan inte skilja vetenskapen, sätta den på ett ställe och sen är det där hur det används i samhället något helt annat. Det hänger mycket intimt ihop, fast det sen samtidigt, å andra sidan förstås, är viktigt att i enskilda i debatter till exempel hålla klart för sig att det finns faktiskt vissa rön de har kommit fram till och fast de kan verka som skillnader i intelligens i snitt mellan olika etniska eller andra grupper till exempel. Och då kan man ju inte hålla på och liksom sticka huvud i sanden och förneka det där. Eller säga att de kan inte få finnas. Om de finns så måste det bevisa på något sätt att de här testerna är till exempel rasistiskt vinklade eller något sånt. Inte behöver det, det kan bevisa det. Visa det. Det kan bero på det. Eller så inte. Men att det ska man ju, att på det sättet måste man ju hålla isär det vad de de facto har kommit fram till från just vilka implikationer man tänker att det har. Och där är ju en viktig sak skulle jag säga att folk som reagerar just så här att till exempel tänker att genast om det stämmer att det finns några skillnader i snitt i intelligens mellan olika etniska grupper så det är helt hemskt, det får man inte säga, det är rasism direkt. Det är ju helt fel tänkt, jag menar det betyder att de själva redan tänker de som reagerar på det här sättet, att de själva tänker att om det är så, om det nu skulle visa sig att vi finlandssvenskare satt oss mycket mer korkade än finnarna i snitt, så då visar det på något sätt att vi är dåligare människor och vi borde inte få ha medborgerliga rättigheter eller någonting sånt. Men varför inte visa det överhuvudtaget? Jag menar, om det skulle finnas en sån skillnad, jag tror inte att det finns nu just en sån stor skillnad, men det skulle kunna råka finnas en sån skillnad. Så inte följer det alls någonting om hur finlandssvenskar då borde behandlas eller inte i samhället. Men man, de som säger att man får inte ens tala om det här verkar tänka själva att det följer då någonting. Att vi måste alla, om vi ska kunna vara jämlika, så måste vi alla vara lika när det gäller intelligensen. Vilken helt absurd idé att jämlikhet handlar inte alls om att alla ska vara lika. Varken när det gäller intelligens eller någonting annat. Utan det handlar just precis om att förhålla sig jämlikt till människor som kan vara lika eller olika på tusen olika sätt. Och så förhåller man sig jämlikt, alltså öppet och med respekt till varje människa man möter. Och att vi har jämlika politiska rättigheter har inte heller någonting att göra med någon intelligenskvot. Utan det är ju att vi vill leva på det sättet, hoppeligen, i samhället. Så att igen, både de som tycker att det är jätteviktigt att påvisa de här gruppskillnaderna och de som tycker att det är helt hemskt att de ska inte få finnas, så tänker jag väl i grunden, skulle jag säga här, på samma rutna sätt, att några vissa saker ska följa av den här IQ som inte de facto alls följer av det.
Och nu gör vi ett litet hopp i vårt samtal med Joel Backström och kommer in på tankar om hur man tänker sig att ett högt IQ ska ta sig uttryck i samhället, som till exempel i hög ställning eller att man ska bli ansedd. Och här kanske det finns en koppling till Aristoteles dygdetik. En dygdetik som handlar om hur man behöver bete sig för att göra bäst intryck på sin omgivning. Alltså bäst intryck på sin omgivning snarare än att det handlar om någon djupare moralisk förståelse av sig själv eller av världen. Alltså en förståelse som man normalt kanske skulle kunna kalla klokhet. Och då har vi här kanske en koppling mellan IQ och klokhet, eller kanske snarare så att det nödvändigtvis inte finns en sån koppling. Och med det här förstås inte sagt heller att högt IQ på något sätt skulle utesluta klokhet. Utan det som vill sägas här nu är att högt IQ och klokhet inte är synonymer.
Den där aristoteliska etiken är en sorts liksom framgångslära, jag tycker. Att så här, de här sakerna uppskattas i vårt samhälle, det var då antikens Grekland, men man skulle kunna ha samma sorts inställning till dagens samhälle. Vad är det för sorts saker som vi räknar som framgång i samhället? Hur kommer man liksom, hur klarar man sig bra? Hur blir man avundsvärd eller framgångsrik, jag tänker, till samhället? Och då ska man vara så här och så här. På riktigt är det inte viktigt i livet med framgång. Det är helt att kasta bort sitt liv att tro att det är det man ska fokusera på. Och sen, men som en annan sida där, som hänger ihop på sätt och vis med den här framgångsidén, alltså med att man tar de kriterier på vad ett gott liv är som är givet i ett visst samhälle, en viss kollektiv självförståelse, att man tar det för givet. Så det som sammanhänger med det i Aristoteles fall är ju då att han, som ju är välkänt, att han då försvarar det naturliga slaveriet, det han kallar för ett naturligt slaveri, att helt enkelt att folk är av naturen sådana att vissa hör hemma på botten i samhället och vissa på toppen, och det finns då naturliga slavar. Jag menar, han levde i ett samhälle som hade slaveri, som byggde på slaveri, och han menar att det heter naturens ordning, att de som är födda till slavar, de ska också vara slavar, och sen finns det andra som är födda till fria människor, och de ska vara fria människor. Sen säger Aristoteles att det finns ett problem för att samhället aldrig riktigt motsvarar det där, att ibland så går det så illa att någon som borde vara herre hamnar som slav och tvärtom. Så att säga, men idén finns där om att det finns en naturlig ordning mellan människor, och att vissa ska härska och andra ska behärskas. Och det är helt enkelt moraliskt och mänskligt helt förkastligt och fördömligt att överhuvudtaget tänka så, som en total förvirring. Det är inte bara det att man borde inte, för det är liksom på något sätt fel att tänka så, utan det är faktiskt, man har inte förstått någonting av vad det är att vara människa och vad som är svårt och löftesrikt och utmanande med att vara människa, vad man är här för, om man tror att det handlar om att det finns de som härskar och de som blir behärskade, som ju igen är en form av den där idén om att samhällelig framgång är det viktiga. Att frågan är att vem är on top och vem är on the bottom, liksom. Och det här igen kopplar ju till mycket av det som gör IQ-forskningen, IQ-frågan liksom så laddad i diskussioner idag också. Att det förstås just att det finns en helt klar, oavsett vad enskilda IQ-forskare säger. Jag menar, de kan vara bara rena så empirister som inte har något, tänker att de har inga särskilda samhälleliga, och kanske har inga särskilda politiska eller samhälleliga agendor överhuvudtaget. Men oavsett det så är det ett faktum att i samhället, det som gör att en IQ-forskning får så stort genomslag och blir så laddat, är just att det finns hela tiden i bakgrunden och ibland på ytan och uttryckligen en idé om att IQ liksom sorterar människor i någon sorts naturlig hierarki. Där de som har högst IQ är de som är helt enkelt de bästa människorna. De mest kompetenta, de som borde på något sätt också, att det är något fel i samhällsordningen om inte de är på toppen och bestämmer saker. Om vi inte har liksom en genomarbetad meritokrati, det så det borde vara på något sätt. Och här kan man ju tänka också på om man tittar historiskt bakåt hur IQ-tester har använts, så det är ju intressant alltså att den första moderna IQ-testen, den som är liksom föregångaren till de IQ-tester vi har idag, så konstruerades ju av Alfred Binet, den här fransmannen vid sekelskiftet, och Simon, eller vad han hette, som han samarbetade med. Men poängen är att för Binet var det viktiga, han konstruerade de testerna för att kunna identifiera skolbarn som var i behov av specialundervisning, som helt enkelt att de inte hängde med på i den vanliga undervisningen. Men Binets idé var då att kunna identifiera dem för att ge dem det specialstöd de behövde, så att de också skulle kunna lära sig. Så han hade ingen idé om att det här, om att rangordna människor är bättre eller sämre, utan bara att skapa ett verktyg, ett hjälpmedel för att kunna hjälpa dem som av olika skäl inte liksom klarar sig eller inte kunde lära sig på det vanliga sättet. Alla kan lära sig, men det gäller att hitta det sätt på vilket liksom en människa kan lära sig. Så han är då på det sättet en ska säga mycket bra vettig inställning till IQ-tester. Men vad hände? Genast några år efter att han hade utvecklat sitt test så tog den amerikanska eugenikrörelsen, som var väldigt, hade mycket makt på den tiden, tog över Binets test och började använda det för sina egna syften. Det syfte hade de redan i förväg, och det var nämligen att identifiera människor som de kallar svagsinta, som de förstås med sina rasbiologiska idéer uppfattar som ett hot mot rasens renhet, att liksom Amerika kommer att förstöras om vi inte ser till att de här svagsinta slutar föröka sig och förstöra vårt rasens rena blod. Så vad de använde då Binets test till var raka motsatsen till vad Binet, eller liksom något som Binet aldrig skulle ha vilja att det används till, nämligen att just ge en sorts vetenskapligt skimmer över hur man ett vetenskapligt sätt, skenbart vetenskapligt sätt, att identifiera dessa svagsinta. Så här, låg IQ, då vet vi att du är svagsint, vad gör vi då? Du ska in på anstalt och du ska tvångssteriliseras. Och så har du en enorm kampanj av alltså en systematisk tvångssterilisering av svagsinta och andra då, det där asociala, som det kallades, elementpojk i USA, liksom på många andra ställen, särskilt på 20- och 30-talet. Det var därifrån Hitler fick sin idé om eller det var det som var en stora förebild, liksom, att så här kan man gå till väga. Man kan tvångssterilisera, eller så kan man då direkt gassa ihjäl som han började göra. Det hade de inte gjort i USA.
Och det här är helt sådär som sken av fullständig rationalitet, yeah. Vilket det i någon mening är ju helt rationellt ifall man tänker sig, yeah, att det här är någonting man vill åstadkomma. Jag menar, så då har man hittat sin förment objektiva mätare på vem som ska få leva och vem som ska dö.
Ja, om du tänker att du ska ha just ett möjligast liksom effektivt samhälle som kan ett så högpresterande samhälle som möjligt. Så då är det där ju en helt, sen kan man diskutera att det är det där bästa sättet att uppnå det, så att säga. Men det där måste vara, tycker jag, helt klart, om det där är det enda man vill, och om man är beredd att göra, liksom betala priser, så att säga, som krävs för det, så då kan det där ju vara förstås någonting som man måste ta i beaktande, att kanske man borde börja tvångsterilisera. Och där måste man säga att det hjälper liksom inte. Att vad kan man sätta emot den där sortens förstås helt horribla tänkande som är helt galet? Det där är liksom galenskap, det mest ondskefulla man kan tänka sig. Men högintelligenta människor kan syssla med det. Det var ju inte så att de här rasbiologerna var några korkskallar, utan jätteintelligenta människor var alla, eller många säkert åtminstone av rörelsens huvudideologer, och hela det respektabla samhället nu säger jag för mycket, inte hela, men den dominerande tongivande opinionen på 30-talet till exempel, så var ju USA och de flesta länder så var ju klart för eugenik, att man, klart att man ska förädla rasen. Att sen var det igen att man kunde ha lite olika uppfattningar att hur långt ska man gå, de flesta ville inte kassa ihjäl svagsinta, men nog tvångssterilisering var ju helt enkelt lagligt i många europeiska länder och USA som sagt. Så det där om att en här hjälper det liksom inte för att förstå, för att inse det totalt fruktansvärda och galna i den där sortens idéer, så det räcker inte med en vetenskaplig inställning, för man kan helt bra ha en vetenskaplig inställning och försöka göra det där just alltså vetenskapligt, det vill säga så effektivt som möjligt, och ändå hålla på med det där. Och det hjälper inte heller med att ha en att vara en just allmänt intelligent och respektabel person, utan tvärtom, just den respektabla opinionen har gång efter annan i historien gått med på de värsta saker.
För man skulle kunna som till exempel säga ja, men att det skulle förstås vara effektivt om man skulle bli av med det fort, ifall man skulle just hålla på med det på det sättet som nazisterna höll på med, men det blir så dålig stämning när man håller på med det där att folk, det är så många människor som opponerar sig mot med det där, så att rent utilitaristiskt perspektiv så ska man inte göra det där, för att det är dålig taktik så där överlag.
Nej, för att hela här, alltså rationalitet och intelligens i den här snäva meningen, så betyder det bara att du har en given målsättning och sen så är du jättesmart på att fundera ut det effektivaste sättet att nå den där målsättningen. Så, och det som här skulle krävas skulle vara att inse att hela den här målsättningen är helt enkelt helt galen. Att man kan inte sådant, ska man inte vilja som människa, om man vill så är man förvirrad. Sen i dagens läge så är det ju står vi ju på sätt och vis kanske inför en så här farligare situation än tidigare, att om, för eugeniken är på inga sätt död, alltså ett sådant här tänkande just att vi borde göra, försöka sträva till att göra vårt samhälle så extremt meritokratiskt och effektivt som bara möjligt, och då är en viktig sida och det är förstås att försöka få så effektiva, eller en helt central sida, att försöka få så effektiva och intelligenta människor som möjligt. Och hela den idén är ju, alltså om man tänker på hur vi tänker på just att hur viktig konkurrenskraft till exempel är i den allmänna debatten, att vad ska Finland sträva efter? Vi ska bli ett land som verkligen kan konkurrera, hur ska vi nå dit genom att vi har en hel befolkning där alla är experter och det där otroligt möjligast intelligenta och välutbildade. Så det där, och det som gör, tycker jag, situationen idag på ett visst sätt farligare eller mer hotfull än tidigare, att på grund av framsteg då i teknologi och vetenskap, både när det gäller genetisk manipulation och när det gäller neurologisk liksom, manipulation av hjärnan, det är ju inte jättemycket man kan göra ännu, men det börjar öppna sig möjligheter att åtminstone börja experimentera med att helt enkelt förbättra människor. Och då behöver man ju alltså inte förbättra folk så att man tar livet av någon eller tvångssteriliserar någon, utan tvärtom, före folk föds, eller man ser till att inte fel människor blir födda. Jag menar, fosterdiagnostik handlar ju om det, att man ska racka bort dem där. Man behöver inte mörda de där Downs-människorna, för de har blivit, man har gjort, aborterat bort de där fosterna före de ens har fötts. Så det verkar som en sån mjuk, så att säga, metod, men precis samma tänk finns där ju i grunden. Eller man helt enkelt direkt går in och genmanipulerar människor, eller manipulerar deras hjärna så att de ska bli mer högpresterande, bli intelligentare. Och det här, jag menar, det där är en, tror jag, en uppenbarligen för många en väldigt lockande tanke, och den kan liksom förstås ges en så här olika liksom vinklingar, att någon intelligensforskare som jag nyligen tittade på, som verkar som en mycket trevlig gammal herreman och ville liksom hjälpa dem som är dumma i vårt samhälle och som inte klarar sig. De som har så låg intelligens, skulle inte vara jättefint om man skulle kunna gå in och ändra deras hjärna så att de skulle bli liksom 20 IQ-poäng smartare. Så då skulle de plötsligt kunna liksom delta i samhället på ett bra sätt. Så det var en sån här liksom altruistisk agenda. På sätt och vis lite sådär som Binet, att nu ska vi hjälpa de här som hade svårt i samhället. Men hela, jag menar, där finns så många förstås helt totalt förvirrade idéer, och så många, man vet ju inte alls vad man gör när man går in, vad allt som följer av att man börjar liksom peta i folks hjärna eller i folks genetik. Men och det viktigaste där är att man självklart utgår ifrån att det problemet är inte att samhället är ordnat på ett sånt sätt att vi tänker på varandra i de termerna. Att du måste vara jätteintelligent och högpresterande, annars är du inget värd som människa. Det är liksom inte problemet, utan det tar man som givet. Och sen säger man att hur ska vi hjälpa de där stackarna som nu inte är någonting värd, så att de ska få ens någonting lite människovärde. Hela det sättet att tänka, det är det som jag liksom tycker är problemet. Och igen, det kommer inte, så här rationalitet och IQ hjälper en inte alls att se det problemet, utan inte motsatsen heller, för det är ju inte så att lågt IQ gör en desto, eller att man är liksom korkad, så att säga, gör ju inte en bättre människa förstås heller. Alltså, utan poängen är att hela den skillnaden mellan människor, mer intelligent och mindre intelligent, smart och korkad, liksom har ingenting att göra med huruvida du förstår vad som är viktigt i livet eller inte. Och igen, så då tar man helt för givet förstås att varje vettig människa kommer att vilja sträva till att bli rik och framgångsrik och så vidare. Men jag skulle säga att det är ungefär det första kriteriet på att man har förstått någonting, att man inte strävar efter det. Så där i första hand, det betyder inte att man måste sträva efter att bli så fattig som möjligt heller. En sak som kanske är en av de där stora lockelserna med idén om ett IQ-tal, om att intelligens skulle gå och reducera till en siffra, så det är ju igen just, ska jag säga, en så här riktigt dum idé om vad intelligens är. Att här har vi ett tal och vi kan sätta alla människor på samma skala, att hur smarta är de, eller hur dumma, det är ju en verkligen snäv idé om vad det är att förstå någonting, eller liksom ens att vara intelligent. Men man kan jämföra med, det gäller till och med helt fysiska förmågor, att man skulle fråga att vem är en snabb människa? Och så säger man, det är den som springer snabbast på 100 meter. Det är nu bara en form av snabbhet. Och sen finns det en annan form, att du springer en hel dag och så ser man vem kommer först fram. Och det är uppenbart att den som är snabbast på 100 meter behöver inte alls vara snabbast på det där. Och jag menar, där snabbhet sen kopplar med uthållighet, till exempel, på det sättet, det är lite en annan idé om snabbhet, men nu handlar det också om att vara snabb. Eller att vem kommer snabbast från punkt A till punkt B, och sen ena springer runt banan och andra springer över gräset på stadion och kommer först fram. Det är ju mycket smart att vara på det sättet, förstå hur man snabbast kommer från punkt A till punkt B. Eller att springa i skogen, där någon som är jättesnabb på att springa när det är platt mark, så kanske inte alls, den bara snubblar och kommer ingen vart i skogen. Det är också en form av att vara snabb. Eller igen, att just att kunna hitta den snabbaste vägen, att inte springa en given väg så snabbt som möjligt. Bara för att, som exempel på att jag tycker att det är helt klart med intelligens i ännu högre grad, för det här är ju ett väldigt simpelt exempel på sätt och vis, att hur snabbt rör du dig. Så det finns en massa olika dimensioner i vad vi menar med att någon är intelligent, som av vilka det där IQ-testet bara mäter vissa aspekter, och många andra lämnas helt bort. Och där många förstås, det att man mäter vissa aspekter just har att göra delvis med att de råkar vara sådana som, eller inte råkar vara, utan de är sådana som, där man lätt faktiskt kan sätta ett siffervärde på det. Att du kan ha klara svar där det alltid finns rätt, klara frågor, klara problem som ska lösas, där det finns ett rätt och ett fel svar, en rätt och en fel lösning, eller att du lyckas lösa eller inte. Medan, ta till exempel en uppenbar form av, skulle jag tänka, viktig mänsklig intelligens, att du, någon ger dig tre ord och sen frågar att vad kommer du att tänka på med det här, eller kan du berätta en historia där det finns de här tre personerna. Men det är ju en form av viktig, skulle jag säga, mänsklig sådär intelligens, att en människa som kan göra något sådant som där det börjar hända någonting i huvudet på den när den får en sån här uppgift. Så där skulle man kunna säga att det åtminstone finns en liksom viktig så här vitalitet och öppenhet och rörlighet i hur den där människan tänker, den sortens intelligens. Sånt mäts ju inte alls i IQ-tester. Och på det sättet av goda skäl, att hur ska du sätta en något poäng på det där? Du kan nog, att det kan man kan se att någon är jätte, liksom har ett rörligt intellekt på det där sättet, men inte kan du sätta någon enskilt siffervärde på det. Eller att se det komiska i en situation. Hur ska man sätta, det är också en viktig form av mänsklig intelligens, men det är igen någonting som du inte, här finns inte ett givet problem som ska lösas, som du sen kan säga att löstes det rätt eller inte, utan det är bara mer en allmänt öppen och ett rörligt förhållningssätt till världen. Eller en tredje aspekt som hänger ihop med det här, att i IQ-testade det är alltid så att du att det finns ett givet problem som ska lösas. Det finns en given fråga som ska besvaras. Medan en jätteviktig sida av mänsklig intelligens är ju att kunna ställa nya frågor. Att märka att här finns en fråga som de där som gjorde testet inte har märkt att här finns. Att vänta, men den här frågan ska man till exempel kunna besvara på många olika sätt och de har bara tänkt på en enda. Eller att man bara kommer att tänka på ett andra saker. Det föder nya tankar som inte har något direkt med det där testet att göra. Att, just det. Så, jag menar, det är en mycket viktig sida av att vara en intelligent människa, att sådant här inte händer igen. Liksom. Men det är inte något som inte mäts i testet och som inte heller kan mätas. För du kan mäta saker bara när du har en klar definition på vad det är som mäts och hur. Att det finns just ett klart problem till exempel att lösa. Eller tänk på hur en människa, ett barn till exempel, som tar ett IQ-test förhåller sig. Du har då en som är jättesådär duktig och bra och ger rätt svar på alla frågor. Och så har du en annan som kommer in där och just liksom först börjar svara på frågorna, men sen slås den av något och sen blir den där funktion på något helt annat. Och sen har testtiden gått och den har inte fyllt i någonting. Så det här behöver verkligen inte indikera någon dumhet, utan bara att den är inte särskilt intresserad av det där, utan den slås av andra saker i sin omgivning. Den börjar titta på någon annan som tar det testet, vad märklig typ, eller börjar bara fantisera, har ett rikt inre liv som man säger, som ju alltid är en fråga om att hur levande man reagerar på sin omgivning. Liksom. Jag menar, det där är ju helt uppenbart en form av intelligens, skulle jag säga, men igen, det är ingenting som mäts i testet, det kan tvärtom göra att du får dåliga poäng i ditt IQ-test, för att du helt enkelt inte är intresserad av det där som de tycker att du ska vara intresserad av. Och igen, förstås, jag säger inte, det här betyder ju inte att någon som får bra på IQ att den inte också skulle kunna ha ett riktigt inre liv och tänka på allt möjligt och vara liksom kreativ på det där sättet. Men poängen är bara att själva IQ-testet mäter inte där alls. Så om man sen ser några korrelationer mellan att man klarar sig bra IQ-test och något, den där sortens kreativitet, så det kan ju vara intressant och kanske oväntat om det finns sådana korrelationer. Men testet i sig själv mäter det inte alls. Du kan ha jättehögt IQ och vara på något sätt totalt renons på förmåga att just på det där kreativa sätt och uttrycksfulla sätt liksom reagera på din omgivning, fast du har 160 IQ. Att du är liksom helt platt, så att säga. Och det är ju en viss form av dumhet, ska man kunna säga, att vara helt platt.
Man skulle eventuellt kunna, för att försvara det där testet lite, och nu kan jag det för dåligt egentligen, för att kunna försvara det på allvar, men om man ska försvara det på det sättet att vi tar det där att vara snabb och springa genom skogen, så säg då att man har bara den där mätaren att snabbt du springer, säg 100 meter. Men det kommer nog att korrelera med ändå med att du kommer att springa relativt snabbt genom den där skogen också, och det där, för att dålig på att springa 100 meter så kommer du inte springa snabbt genom den där skogen. Så det finns nog något sådant där, om man skulle ta det på det sättet, skulle det finnas sådana överlappningar där, och frågan är om det finns då överlappningar i det här IQ-testet, som förmågan att känna igen mönster för att se samband och så vidare, att på vilket sätt de transporteras över till andra förmågor. Förmodligen gör de det, skulle jag säga, jag tror att det är så basis.
Ja, det tror jag att det är helt riktigt att förstås, det ville jag inte, var inte min poäng alltså att på det sättet dissa IQ-test, utan bara påpeka att de inte just att det är jättemycket som de åtminstone inte direkt mäter, men sen är det förstås också sant, det skulle jag helt hålla med om, och det är nu inte bara så att måste tunta, utan på något sätt tycker jag att det är en helt point om hur igen, vad intelligens överhuvudtaget är, att om det är någonting som är bara totalt strikt, att det är bara en enda sak du gör, så då ska man inte ens kalla det intelligens. Så det är klart att just förmåga att känna igen visuella mönster till exempel, och sådant, så det är, förstås kommer den förmågan är ganska liksom allmän, att det är inte sådant att man kan säga att den finns bara här och inte där, utan den, och det är till exempel inte bara någonting som behövs när du lever i ett högindustrialiserat modernt samhälle, utan det behövs också om du lever i en stenåldersby i djungeln, så behöver du känna igen förstås visuella mönster till exempel hela tiden. Så att på det sättet vill jag inte alls säga att det var IQ-mätare något som bara är liksom relevant för det där testet, och så har det ingenting med livet annars att göra. Det är uppenbart sant att det är inte så. Men vad det har att göra med, på vilket sätt de här olika liksom aspekterna av mänsklig intelligens överlappar, så det är något som man måste både undersöka förstås helt vetenskapligt att se att vad tenderar att korrelera och sen hela tiden fundera på att vad, hur ska man förstå den här korrelationen, att vad är det som är samma i den här förmågan i den här situationen som är någonting som i förstone kan verka som en helt annorlunda situation, och sen inser man att egentligen är det ju ganska samma förmåga som står på spel där. Att det skulle jag allmänt taget så skulle jag vara benägen just mer att tänka att alla skillnader du kan göra mellan specifika förmågor är mera sådana på sätt och vis provisoriska. Till vissa sammanhang kan du säga att här finns en skillnad, den här människan kan det här men verkar inte alls kunna det här, men det är inte så att de där förmågorna är liksom helt något totalt skilda moduler på något sätt, utan det är bara olika sidor av någonting som är en allmän helt enkelt människans förmåga att förhålla sig på ett, om vi vill kalla det, intelligent sätt i sin omgivning.
Och så var det här avsnittet av Forskarens slut. Jag som intervjuar heter Markus Prest. Om du vill lyssna på flera avsnitt kan du gå in på www.abo.fi/forskaren. Tack för den här gången.